välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Varmt välkommen Daniel Breitholtz.
Tack.
Du är ju, alltså du har ju ett långt CV. Men ja. För att göra det lite kort så du har varit musikproducent, A&R manager.
Ja.
För Sony BMG tidigare.
Stämmer.
Och jobbar nu på Spotify som nordisk musikchef om jag minns rätt.
Ja, det är väl fortfarande min formella titel. Exakt vad jag gör, jag har en fri roll i det nordiska musikteamet på Spotify. Men ja. Så det gör jag på dagarna. Och så vid sidan om det så försöker jag podda lite.
Just det, du har en podd också som heter Kompaniet tillsammans med
Kristoffer Appelqvist och Vanessa Falk. Sen försöker jag umgås lite med min fru och mina två barn. Vi bor i en villa i södra Stockholm. Och där har du ungefär allt jag hinner med. Som småbarnsförälder och jobba och podda. Det fyller många av timmarna.
Ja, men jag kan tänka mig det. Blir det långa dagar?
Ja, för samtidigt tycker jag att det är härligt att bli äldre. Jag är ju 46 nu. Jag tycker att ju äldre man blir och ju fler barn man får, desto mer effektiv blir man. För man har liksom inte tid att inte vara effektiv.
Nej.
Så att när man väl är på jobbet så jobbar man.
Ja.
Jag ser kanske yngre kollegor ibland som tar sig en halvtimme och sitter och facebookar eller gör någonting. Mm. Jag säger inte att det är fel att fortsätta bygga nätverk. Men jag hinner inte, det. När jag jobbar så måste jag jobba. Och när jag umgås med min familj så måste jag umgås med min familj.
Ja, men exakt. Jag håller helt med. Man blir tvingad. Du har inget val egentligen.
Nej, så är det ju. För sen när man väl får en familj så inser man ju också att det här man gör på dagarna, det gör man egentligen bara för att ha någonting att göra på dagarna tills man får hänga med sin familj. Det är praktiskt att ha ett jobb att gå till.
Men, ja, men lite grann så. Ja. Absolut.
Men du, vad kul att få vara här. Jag är ju ett fan av er podd.
Ja, men vad kul. Mm. Tack. Ja, men det gläder mig från en poddmästare som dig.
Ja, men sluta. Vi pratar ju inte om viktiga saker. Vi snackar ju om bara, så här, varför gammalt hårt bröd blir mjukt. Eller gammalt mjukt bröd blir hårt. Inte så hög nivå kanske.
Ja, men jag tror att det fyller en jäkligt bra funktion hos många. Som du var inne på tidigare, lite terapi så här också. Bara lyssna igenom.
Jag har ju ärligt talat kämpat en del med Jon. Så här, vad gör jag på dagarna? Vad fyller jag för funktion i samhället? Eller för i det lilla och det stora? Och så jag jobbar på Spotify. Det är fantastiskt, det är roligt. Men det är ju inte liksom... Jag känner ibland att jag inte gör skillnad för människor. Sen förstår jag att musik är viktigt. Och det skäms jag inte alls över att hjälpa, distribuera det. Så att fler människor får upptäcka det. Men det jag har förstått efter att ha poddat då i 10 år. Vi hette först Adam & Company. Adam Alsing och jag startade den här podden en gång i tiden. Och nu heter den Kompaniet då sen Adam gick bort i corona. Det som liksom bara var någonting som vi gjorde av lust att träffas och tjabba i mikrofoner betyder någonting för massa lyssnare. Att vårt liksom dravel gör det lite lättare för några människor att ta sig från en dag till en annan. För att man inte är lika ensam eller det känns som man har kompisar med sig. Och så här. Det är så otroligt fantastiskt.
Ja, och det ska man inte underskatta heller.
Nej, så att jag är väldigt stolt över det. Eller liksom att det kan göra skillnad för någon.
Nej, och där har ju hela nöjes- och musikindustrin, alltså det är en viktig roll.
Ja.
Det är så här, den fyller det. Och det är ju väl en del också av en bra civilisation, tänker jag.
Även fast man i stunden ibland kanske har svårt att se det. Jag, innan jag träffade min fru så dejtade jag lite. Nej, älskling, jag hade inte sparat min blomma. Så då var jag tillsammans med en tjej ett tag som var thoraxkirurg. Jag kommer ihåg att vi kom hem från jobbet båda två. Vi bodde inte tillsammans, men jag hängde mycket hemma hos henne. Och så frågade hon så här, hur har din dag varit då? Jag bara, ja men den har varit fan pissdålig. För at the time så jobbade jag på skivbolag och jag var, det som du sa, A&R. Då är man artist och repertoaransvarig. Man är egentligen kreativt och bollplank och projektledare för artister. Och då var det en discogrupp som jag jobbade med at the time, som inte behöver säga vad de hette, men en discogrupp som jag hade hittat den perfekta låten till. Och så hade jag tjatat på dem i liksom 12 timmar. Så här, ni måste spela in den här låten för det kommer bli en hit och ni kommer bli glada. Och de bara, nej det känns inget bra. Och höll på att tramsa. Så jag kommer hem och är liksom frustrerad över det här. Och till slut så frågar jag min dåvarande flickan, så här, hur var din dag? Hon bara, jo men det var väl bra. Liksom. Jag gjorde en hjärtoperation på en patient, och sen så precis när vi var klara och anestesiläkaren hade gått därifrån så började vi förlora patienten. Så då var jag tvungen i panik att ta bort klamrarna som vi hade satt igen bröstkorgen och liksom dra upp bröstkorgen och lasra på hjärtat.
Jag bara, tjena.
Ja, men jag har haft en jättedålig dag.
Ja, det är lite perspektiv.
Med min discogrupp.
Ja, exakt.
Så att, vad vill jag säga med det?
Nej, men alla behövs ju.
Jo. Tack för att du säger det. Tack för att du säger att det är vettigt vad jag gör på dagarna också. Men tack för att du gör det du gör på dagarna. Fy ja, vad rekyl är bra. Och det vet jag ju first hand nu också, för att jag har ju... Det var faktiskt så vi träffades.
Just det.
För att jag såg att ni hade en kurs i First Responder.
Just det. Berätta om din upplevelse där. Det vore kul att höra.
Ja, det var otroligt. Jag är, bara för att ge lite pyttelite kontext. Vi kan komma till det mer sen kanske. Mm. Men bara för att förklara varför jag ville gå den kursen. Är att jag har bestämt mig för att i år ska bli ett år när jag levlar. Mm. Jag är en vanlig person som bor i en vanlig villa med en vanlig familj och som gick i skogen för några år sedan med min son. Och han sa, pappa, vad är det där för träd? Och jag sa, ja, det är inte en björk. Eller liksom,
träd,
det där, typ. Ja, så, I don't know. Och så kände jag mig som en jävla bluff. Så jag kan, varför kan jag inte det här? Jag är vuxen, jag är förälder, jag är pappa, jag måste kunna det här. Mm. Så det ögonblicket har tagit mig på en resa de senaste åren där jag gett mig fan på att jag ska lära mig saker. Och så har jag lärt mig en del grejer under åren. Jag har tog jägarexamen och jag har lärt mig massa saker på vägen. Men i år bestämde jag mig för att nu ska jag ta det liksom till nästa nivå. Jag vill verkligen bli en bättre samhällsmedborgare, en bättre förälder, en bättre kompis. Så jag gick en HLR-utbildning. Som är jättevettig. Jag tycker alla människor borde gå en sån enkel HLR. Mm. Och framförallt uppdatera sig. Jag har inte gjort det på 20 år tror jag. Och det är inte samma antal kompressioner man ska göra längre. Och det är inte lika mycket munblås och sådär. Och framförallt komma ihåg tekniken hur man ska göra. Bara var jättebra. Men när jag hade gått den så kände jag så här. Men det här det återspeglar ju inte det samhället bara som jag ser. Utan det jag har sett på senaste och det jag kanske är orolig för... är av olika anledningar andra skador än bara att det blir hjärtproblem. Mm. Jag bor i södra förorten, det är inte alls långt ifrån mig som det skjuts jättemycket. Mm. Jag cyklar förbi Fruängen där en ung man sköts för något år sedan. Jag var 5 minuter efter att han hade blivit... Ja, jag behöver inte gå in på detaljer i det. Men jag kände att jag har ingen aning om vilken ände jag skulle börja om jag skulle hamna i en situation där någon faktiskt har en akut blödning som är stökig.
Nej, just det.
Så då hittade jag er kurs, First Responder, och det var en sån jävla mäktig känsla, Jon, för att när jag vaknade på morgonen så kände jag mig som en bra snubbe. Mm. Och så kände jag mig som en jättebra snubbe när jag somnade.
Ja.
Och det är fan härligt att levla. Och till att börja med så var First Responder-kursen, ni hade en jättefin inledning, en teoretisk start där ni gick igenom olika hur man känner igen en artärblödning, vad man ska tänka på, vilket system man bör följa. Och jag är uppvuxen med det som heter LABC. Mm. Men den metoden som ni pratar om och som jag förstår, nu inte jag har ingen bakgrund i försvaret alls. Men som jag har förstått att man har liksom kanske har gått åt även i försvaret att använda sig av ett flödesschema i vad man ska kontrollera.
Ja, men den bygger på ett ramverk från det militära helt enkelt. Så att man lär samma system.
Exakt.
Vilket är en stor fördel att man följer samma. Mm. Att man inte hittar på olika saker.
Nej, och det, att liksom få lära sig det och få det teoretiskt genomgånget. Och sen så bröt ni ner det så fint. För ni hade så otroliga instruktörer som inte bara var svintrevliga utan också var oerhört pedagogiska. Så att vi fick liksom öva på de olika delmomenten. Hur sätter man egentligen en tourniquet? Och jag måste erkänna att jag har nog faktiskt gått omkring med en tourniquet något år, men har ingen aning om hur jag skulle använda den. Vilket ju också är idioti. Så att det känns bra att jag nu faktiskt har fått prova att sätta tourniquet på andra och på mig själv. Och sådär. Men också att veta hur man tamponerar eller liksom packar ett sår, en allvarlig sårskada. Mm. Och en annan ball grej att jag har så dåligt styrke självförtroende. Jag är liksom inte en stark person. Jag går inte på gymmet. Jag har ingen råstyrka från början. Men att man bara lär sig lite rätt teknik i hur man ska göra saker. Så kunde jag plötsligt få ut en 110 kilos snubbe ur en bil.
Just det.
För det gick vi igenom också, hur man snabbt ska kunna ta ut människor ur bilen. Det var en otrolig känsla av att, att liksom bli bättre. Och sen det mest intressanta var ju när ni utsatte oss för massa scenarion.
Ja.
Det var så här, okej, nu har ni lärt de här grejerna. Stå här utanför dörren då, och så går ni in om 2 minuter. Det var otroligt lärorikt alltså. Det var en otrolig dag. Och jag hoppas verkligen att ni fortsätter ha den kursen. Jag hoppas att, att du som lyssnar på det här avsnittet av podden, gå in och läs om kursen och boka upp det till den. Har du möjlighet att gå den, så det är väl värt pengen. För att man blir... jag står på ett helt annat sätt rustad idag att ta mig an en krissituation. Om jag kommer först fram till en bilolycka idag, så kan jag tillföra någonting annat än att bara vara växelhäxa och ringa någon. Liksom.
Just det. Nej, men också att vi försöker trycka på det här. Man går in och chefar över en situation. Inte tvekar. Nej, om det inte är så att det är farligt. För då ska man avvärja det som är farligt eller inte gå in då, så att säga.
Men nej, det var en otrolig, otrolig kurs. Och jag är... Och nu är det så skönt att kunna bocka av den.
Ja,
så att jag kan fortsätta min resa att lära mig saker.
Vi ska försöka sätta upp fler kurser. Vi har en som är uppsatt i, jag tror att det är början på september. Mm. Och den är nere i Skåne. Men vi ser att det är stort tryck i Stockholm. Det blir alltid fullbokat. Mm. Och även den i Jönköping blir fullbokad. Och det är kölista och så vidare. Men vi ska verkligen försöka växla upp den. Och det är flera företag som hör av sig som också vill se det här.
Bra.
De ser också sin roll som en, vad ska man säga, en del av samhället.
Visst.
Och det är fiffigt. Det är bra
tänkt. Och också, vi är ju det.
Ja.
Och vi har, jag tycker vi alldeles för många år har gått omkring och tänkt att någon annan ska lösa saker åt oss, eller för oss.
Mm.
Och då kan man dels som individ börja ta ansvar. Och jag älskar att ansvariga personer, jag menar att Bolin säger, jag vill inte se någon åka omkring utan vinterdäck. Bra!
Ja.
Så vi talar klarspråk.
Ja, exakt.
Och det sätter press på människan. Men jag älskar också att, att företag börjar snappa upp det här och känna ett ansvar att också.
Mm.
För på det sättet så utbildar de och fortbildar de det sina. Och samhället växer och deras anställda växer. Och känslan av att man bidrar växer. Det är liksom 1 + 1 blir 28.
Ja, ja men verkligen. Och det är, så att företag engagerar sig mer, och det behöver inte bara vara genom företagsponder, det kan vara mycket annat också.
Visst.
Så det blir liksom lättare för det företaget att kunna stå i pall om någonting skulle skita sig. Vilket är kanonbra. På samma sätt som jag var med på något seminarium som en länsstyrelse hade i fredags. Där de tryckte väldigt mycket på att alla som är här, de är krigsplacerade. Och ni måste ha en egen beredskap. För att en dag om det behövs så ska liksom er familj inte vara ett problem för er.
Nej.
Och då ska man veta så här, men de har käk, de har vatten och de har värme. Och behövs barn skjutsas någonstans, du vet att de ska ta emot barnet.
Just det.
De här kommer.
Ja.
Och hur det går till och så vidare.
Ja.
Så att, men det där är... Det...
Och... Sorgligt att behöva säga det, men min känsla att det här också är absolut nödvändigt att människor tar tag i. Det här är en sån, att liksom att lära sig grejer eller att se till sin egen beredskap eller se beredskap i sitt hem eller beredskap som person. Det är en sån lätt grej att skjuta på. Men, vi har pratat om det här förut, eller man har hört om det tidigare, men under pandemin när det blev då så här toalettpapperkrisen, det var ju bara som ett gulligt litet förspel mot hur det skulle vara om det blev kris på riktigt.
Ja.
Men det var illa nog när man var i butiken och såg vad det här gjorde med människor, i hur folk liksom blir. Jag har ingen bra känsla i magen om hur... Lågt hängande frukt såklart att säga, jag tror att det är stökigt i världen just nu. Men så pass stökigt som det är just nu och så många konflikthärdar det är på olika ställen. Det var det länge sedan jag upplevde i alla fall. Jag tror att vi behöver lyssna när folk säger att vi är i en eventuell förkrigstid. Och jag tror man ska göra allt man kan då för att förbereda sig för att ha det bra.
Absolut.
Men man behöver inte, om man blir rädd för att tänka så, jag vill inte förbereda mig för ett krig. Nej, men gör inte det då. Men förbered dig pyttelite för att klara en helg utan ström.
Mm.
Börja i den ändan, så har du en bra start i alla fall.
Ja. Och det behöver inte, jag tänker så här också, om man har lite förberedelse, då blir man ju mindre rädd. Därför att då finns det liksom en handlingsfrihet för det.
Verkligen. Jag har ju blivit, jag har ju, då när jag gick i skogen med min son Elis och han frågade vad det var för träd. Det var ungefär i samma veva som vi fick den här foldern från MSB, den grejen man ska ha hemma.
När var det egentligen?
2018,
det just det, då var inte pandemin här.
Nej. Utan så här, det här är grejen som man ska ha hemma. Mm. Och då redan då kände jag att så här, men okej, okay, fan om en vuxen människa på en myndighet talar om för mig, en annan vuxen människa, att jag ska ha det här hemma, då är det min plikt att ha det.
Just det.
Men gud vad det retades hemma. Och gud vad min, vad min fru tyckte att jag var en fåntratt och kompisarna och så där. Klipp till att idag så tycker jag att det finns en annan förståelse och tolerans för människor som väljer att vara förberedda. Framförallt för att jag älskar ju att ha en beredskap, för det gör att jag inte behöver bli nervös. Mm. Människor tror ju att man preppar för att man är skraj.
Nej.
Men jag preppar för att jag inte ska behöva bli skraj.
Nej, exakt.
Det finns säkert mycket andra saker jag skulle vara skraj över om det blev strömavbrott eller översvämningar. Eller
ja, men precis. Och man kan lägga det här åt sidan sen. Så här, ja. Har man sitt käk, sitt vatten, powerbanks, batterier, vad det nu kan vara för någonting, då slipper man ju hantera det.
Verkligen.
Det är som så här stressminimering 1.0, verkligen.
Sen har ju min filosofi varit i, så här, för jag började med den här listan på MSB, precis de där sakerna. Sen kom jag på att så här, fan, jag kan inte bara spara på grejer som har lång hållbarhet och som jag inte tycker är gott, utan för då kommer de här grejerna förhoppningsvis aldrig användas. Och då är det ju pengar i sjön. Men om jag istället ser till att bygga upp ett lager hemma av grejer som jag i normala fall käkar, som jag tycker är gott, då hoppas jag att jag inte behöver använda dem i någon kris heller. Men då kan jag ju använda dem allt eftersom.
Ja, det blir
och
som
när
ett eget,
räntorna går upp och jag redan har mat hemma, då sparar jag dessutom pengar på det här, vilket är det bästa jag vet. Att det blir billigare för mig.
Nej, men ha som en liten kvartersbutik hemma, det är så skönt. Så, här,
så skönt.
Nu saknar vi det här. Nej, det gör vi
Nej,
inte.
Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte. Och där upplever jag åtminstone i min bekantskapskrets att jag ser en liten skillnad, att fler människor ändå har börjat så här, köpa hem lite extra käk. Och jag tror att den motståndskraften har blivit lite bättre. Det jag tror många fortfarande snackar, eller så här, vet om att man ska göra men inte gör, det är en sån basal sak som att se till att ha vatten hemma.
Mm.
Jag tror att det är en sån enkel grej som folk faktiskt
missar. Den är väldigt mäckig att vara utan, och då ska man inte glömma bort allt så här hygienvatten. Så här, diska, tvätta sig. Eller kan du inte köra en diskmaskin, hur gör du då?
Verkligen.
Kommer när vi renoverade sommarstugan förut, och då fanns det liksom inte tillgång till vatten, utan då fick man diska allting. Det tar ganska mycket tid och tar väldigt mycket vatten.
Verkligen är det så. Jag tror att det är någonstans mellan 120-160 liter vatten, färskvatten, som varje svensk använder varje dag, i normala fall.
Mm.
Med duschar och allt det här inräknat som du pratar om.
Nej, men precis, så långduschen 10 minuter, det kommer, det finns inte på kartan.
Nej. Samtidigt som jag också vet att vid en kris så skulle jag ju ändå kunna uppskatta att ha lite varmt vatten också.
Mm.
För att jag gillar inte att frysa. Och nej, jag kanske inte kommer kunna ta mina 10 minuters duscha längre. Men jag ska fanken mig kunna duscha lite behagligt och ha lite varmvatten. Så det har varit min... Sen när jag kom över den där första tröskeln att samla grejer på listan bara och sen börja tänka lite själv. Och sen framförallt börja hitta grejer som jag tycker har så här 1+1=3... grejen.
Mm.
Vi har på övervåningen i vårt hus en öppen spis. Det är det mysigaste jag vet, att kunna elda, eller en kamin, kunna elda. Jag älskar den. Den är också toppen att värma upp huset med om det skulle behövas.
Yeah.
På nedervåningen så har vi ingen kamin och jag kände att det vore mysigt att ha en här nere.
Mm.
Så blev jag lite snål, det var dyrt att sätta in rökkanal och sådär, men då kunde man köpa en bioetanolspis i gjutjärn som man kan köra inne. Man behöver inga rökkanaler och sådär. Det är supermysig.
Är det som en liten, ser den ut som en vedkamin eller?
Ser ut som en, exakt som en sån liten snygg liksom, gjutjärnshistoria. Och, men man kör den med bioetanol istället.
Okej, just det.
Det är inte billigt med bioetanol, det ska jag säga. Det är betydligt billigare än att sätta in en rökkanal i hus. Man får mycket bioetanol för de pengarna.
Nej,
och igen, så här, huvudsakliga syftet med den här produkten hemma hos oss, det att den skapar mysighet.
Mm.
Men vet du vad, det är också en jävla praktisk grej att ha om det skulle behöva att vi värmer upp nedvåningen.
Just det.
För då funkar den som det.
Blir det så varmt att man kan ställa en kastrull på den?
Ja, nej. Då får man nog använda den här andra produkten jag har köpt. Som är en superenkel liten gaspis. Som jag inte har köpt bara för att den är bra att ha vid kris. Utan det är också svinmysigt att sitta och laga japansk sukiyaki vid bordet.
Ja, men precis. Så att, inte så här, bara köpa staff för staff.
Nej, utan det måste vara grejer som man liksom kan
rätt.
Ha dubbelanvändning av. För då tror jag också att man använder det. Och samma sak med mat som man preppar eller lagrar.
Mm.
Att man ser till att köpa saker som man faktiskt gillar och uppskattar och äter och rotera det istället.
Mm. Ja, det där är ju busenkelt.
Ja, det är busenkelt. Men du, hur förbereder du? Du sitter ju alltid här i podden och frågar alla andra om
ja,
saker.
Ja, men precis. Ja, men alltså, viss beredskap har vi hemma.
Lever du som du lär?
Ja, men delvis så gör det. Inte fullt ut.
Nej.
Vi bor ju i lägenhet, vilket gör det begränsat att kunna, liksom, vi kan inte ha ved liksom, till exempel.
Nej, det blir dålig stämning.
Det blir dålig stämning. Grannarna undrar.
Yeah.
De har frågor.
Yeah.
Ja. Och det begränsar ju såklart, inte minst när det kommer till värmedelen.
Nej.
Där tjackade vi faktiskt som gasvärmare.
Ja, just det. Och så men, har ni vattensäng, nej jag skojar.
Ja, exakt.
Och den är bra, för då kan man både och så kan man, nej.
Ja, men, och där är det också så här, det är ju faktiskt en grej som vi har kvar att testa. Jag brukar ju säga att man ska liksom testa allting.
Ja, just det.
Men då var det någon sån här jäkla spray, så här tätningsspray, man skulle kolla att gasen var tät.
Ja, just det.
Det är ju obra att ha gas i lägenheten.
Superdåligt.
Jättedåligt. Och då skulle det vara någon sån här spray, man ska spraya på packningen. Fan,
just det.
Så här, men själva gängan där, så att det inte läcker ut.
Just det.
Så den är faktiskt kvar att checka av.
Yeah.
Men annars så använder vi ganska mycket grejer. Vi är ute och går i skogen längs kusten och sådär på helgerna. Så då har vi med oss käk och ibland kök som man kör med gas eller med sprit och sånt där.
Bra.
Och det är ju himla nice.
Har ni, alltså, har ni vatten så att ni klarar er?
Det skulle jag säga att vi har.
Bra.
Det är inte för jättelänge.
Välkommen till ditt läxförhör.
Ja, men exakt. Det, ja, men det, där
det
är
var tydligen det blev istället.
Ja, och det är också, vi har inte plats för kanske 160 liter per person i en månad. Det har vi verkligen inte.
Nej. Nej.
Men vi har också vattenreningsmöjligheter.
Just det.
Och vattenhämtningsmöjligheter.
Just.
Och sen finns det ju så här, kommunen har ju sina, vad ska man säga, ställen där man kan hämta vatten.
Yes.
Vilket är rätt praktiskt. Ja. Och det kan ju vara allting att de skjutsar ut någonting. Eller så är det bara liksom, de öppnar en lucka i marken.
Ja.
Och så hokus pokus kan de resa upp en stolpe där.
Och det bästa tipset ever är ju fortfarande att ta reda på var din lokala brandstation ligger någonstans.
Mm,
för dels så kommer de ha vatten och dels kommer de ha kommunikation. För de har.
Exakt.
Nej, visst.
Nej, men, och det finns ju alltid grejer kvar. Men man vill heller inte liksom gå all out på det.
Nej.
Nej. Det är inte så att vi är så här självförsörjande för 5 öre.
Nej.
Morötter har vi faktiskt varit självförsörjande med fram tills om några veckor.
Okej, okay. För då har du käkat upp
alla. Då har vi käkat upp alla morötter.
Det ser inte ni för din podd, men Jon är oerhört orange. Han har mycket karoten i ansiktet.
Exakt. Nej. Vi odlar ju dem på landet.
Yeah.
Och det är framförallt min frus förtjänst att det funkar. Och sen förvarar vi dem i torvhinkar på balkongen.
Just det.
Så att de håller sig liksom krisp.
Toppen.
Vilket är magiskt.
Otroligt.
Ja, verkligen. Det är så himla skönt.
Och det är konstigt att det, är så här, det här har folk vetat i hundratals år.
Ja, exakt. Det är rocket
science. Och vi som har AI tycker att det här är liksom det fascinerande. Men jag älskar det också. Och det här är en annan grej som jag har gett mig fan på att jag skulle lära mig.
Mm.
En sån enkel sak som att odla grejer.
Ja.
Som att, och jag behöver inte bli mästare på allt. Jag behöver inte tävla i att odla konstiga chilis eller sådär. Men att kunna bara se till att man gör potatis.
Ja.
Och vad är det för, vilken jordmån behöver man för att en potatis ska må bra? Och hur ska den vattnas och när ska den planteras?
Har ni någon sån här trädgård som gör?
Ja, men vi har en vanlig villa trädgård.
Mm.
Som vi har ställt ut ett gäng olika pallkragar i.
Ja. Bra,
Och sen har vi något litet, så här, litet växthus där vi sätter lite gurkor och tomater och sånt också. Men för ett år sedan så fick jag ju verkligen så här sådille. Så då gick jag på trädgårdsmässan och köpte fröer och alla och ville prova alla olika. Och sen började jag förså hemma. Och så räckte liksom inte ett av rummen i huset till det här. Och så plötsligt så fanns det inte tillräckligt mycket ljus. Och då var jag tvungen att åka till Jula. Och jag Fick jag ta hjälp av min kompis som är elektriker, så hjälpte han mig att bygga ihop så att jag har billiga men effektiva liksom ljuslampor.
Just det, här grannarna tror att du odlar hasch eller sånt där.
100%. Som jävla Breaking Bad vibe där hemma. Alltså. Men det är själva veckan så är det bara Vilmas kruktomater som ska... Så den resan gjorde jag förra året. Nu i år så är jag lite mer sansad. Mm. I år har vi bara 150 tomatplantor.
Men ni kan ju ställa ut dem efter ett tag.
Ja, precis. Mm. Och det är några veckor nu bara när barnen inte får egna rum längre. Du ska pappa odla istället. Nej, men skämt åsido, för man behöver också ha provat det. Om man någon gång behöver... Så här, du kommer lyckas och misslyckas med olika saker när du gör en sån enkel sak som att sätta potatis. Mm. Eller odla fram tomater.
Ja, men precis. Det är bra att inte bara börja odla potatis i hink. För det kommer typ så här... Ja. Det ger så otroligt lite.
Verkligen.
Det är bättre, som du säger, så här, vilken jordmån funkar.
Precis.
Behöver jag rotera jord? Ja.
Ja.
Behöver du liksom, lära dig olika sorter? Vad är det som funkar? Och det tar... ett gäng säsonger innan det funkar.
Och framförallt för mig som, nu har jag ändå haft lyxen i mitt liv, att få växa upp i villa i en förort där det har funnits trädgård, där det har funnits tillgång till skog och sådär. Men jag är ju också hopplöst mycket en Stockholms city-kille, märker jag. Jag tror att, nu kommer inte min fru bli så glad, jag bara pratar om gamla ex hela tiden, men jag hade ett ex som var nere från Småland, från Lessebo, liksom ute i skogen. Den bara per automatik kunskapsbank som finns i alla människor där om hur man är och tar hand om trädgårdar eller skogen eller lever med djurskötsel eller jagar eller så här. Det där är ju det är någonting som jag måste lära mig aktivt för att jag får inte gratis ifrån någon.
Ja, men precis.
Jag får gratis från någon hur man ser cool ut på en tunnelbana. Det är jävligt härligt att vara på den resan. Känslan av att man också växer som människa i att lära sig enkla saker är otroligt härlig.
Ja, men visst
är det. Och odlingen är en av de så här pelarna jag har. Först har jag har ju också valt som du. Vi har också vatten hemma i vår familj så att vi klarar oss under ganska lång tag. Men jag har ju lyxen att kunna jobba med regnvattentunnor och sen kunna rena dem. Och sen har jag en massa andra möjligheter att både kemiskt eller filtermässigt, mekaniskt liksom rena vatten.
Just det. Hur har det var intressant. Vi har det på landet för ibland så kommer det typ inget vatten.
Nej, just det.
Så vi måste ju verkligen hårda vatten där för att kunna hålla odlingarna i schack.
Just det.
Har ni liksom seriekopplat dem där? Eller
ja, men vi har ett par stora 600 liters som står och som sitter ihop med varandra. Och där jag har satt in ett väldigt enkelt filtersystem redan från början som bara sorterar bort det värsta grova. Sen kommer det här vattnet vara tvungen att liksom behandlas. Men en sån enkel sak att bara se till att man har några extra tegelstenar hemma i trädgården så att man vid tillfälle kan bygga ihop en liten rocket stove och liksom lära sig hur man gör en sån förbränningsugn. Liksom, det här kunde inte jag för 6 månader sedan. Nu vet jag det. Just det, och då skulle jag lära mig det. Då behöver jag lära mig hur man gör upp eld ordentligt också. Ja. Och så här, jag har haft öppen spis på landet. Jag fattar väl ungefär hur man gör. Men att verkligen lära sig konsten att göra upp eld är superhärlig.
Ja.
Dels så känns det tryggt att jag vet att jag kan göra det, men också tillfredsställande igen att lära sig.
Ja, men helt klart. Sen finns det Stockholmsnäver såklart, om man vill spara tid.
100%. Och jag tycker inte nödvändigtvis att man behöver använda tändstål hela tiden, för nu har vi ju kommit på tändare till exempel.
Exakt.
Men det är kanske en bra grej att ha några extra tändare hemma.
Ja, och det är ingen fel att ha tändstål heller.
Jag älskar tändstål, jättehärligt.
Den kommer liksom överleva ett tag.
Verkligen, och regnade som satan så kommer du vara glad att du hade
tändstålet. Ja, men precis, verkligen.
Men så då har vi de vattentunnorna och vi har lite kemisk reningsmöjlighet. Det visade sig att det på vår tomt bara råkade vara så att det fanns en gammal en brunn som stod där. Nu är det inte man ska nog inte dricka det vattnet.
Lite grodvatten.
Nej, men jag har liksom, ja precis, jag har kollat lite och det får delade meningar om man ska dricka det här vattnet eller inte. Och det räcker för att jag tänker att man inte ska dricka det. Men man kan ju använda det för bevattning såklart.
Ja,
och
men
ha ett mekaniskt system för att kunna pumpa upp så att man kan vattna. Och ja.
Det går ju rena, det går ju rena grodvatten också såklart.
Ja,
men det är... Ja. Nej, men som du säger, de som bor man Så du har till exempel en egen brunn. Det är ju liksom otrolig lyx.
Ja, det vore ju
bra.
Det är ju goals på sikt. Ja, så att ha en riktig brunn. Ja. och en jordkällare. Det är bara så jävla svårt att få upp det i villaträdgården i sin.
Just det. Grannarna undrar igen.
Ja, verkligen. Ja, nej men så att odling är en av grejerna som jag har. Och det här vill jag verkligen, om jag får ge något form av, låter ju högtavande och kallar det för ett visdomsord, men om jag får uppmana dig som lyssnar till någonting idag, om du ändå har kommit så här långt i mitt och Jons samtal. Jag är en vanlis. Jag har liksom ingen bakgrund i, jag vapenvägrade och gjorde inte lumpen. Jag är en vanlis som tror att det av olika anledningar kan vara bra att dels tillgodogöra sig nya kunskaper, dels se om så att man kan ta hand om sig själv och de sina om det skulle behövas. Mm. Nej, jag tror inte att det kommer komma ryssar på gatan där jag bor imorgon. Men om vi får strömavbrott ett tag eller om det av andra anledningar blir så att, tänk om bank-ID ligger nere en vecka. Tänk om någon vill oss illa och stänger av bank-ID i 2 veckor. Det kommer inte krävas mycket mer än så för att samhället kommer få det superjobbigt. Mm. Att veta att jag klarar mig under den tiden, det är skönt. Liksom. Men om det är någonting jag skulle uppmana dig som lyssnar till, så är det att det också är, du kan bestämma dig. Jag bestämde mig att det här året skulle bli året när jag lärde mig massa nya saker. Och det är jätteroligt att lära sig grejer.
Vad har du mer att bocka av? Alltså, hur ser din lista för det här året ut?
Det började med i början av året att jag skar tomat hemma och gjorde som många gör. Man trycker kniven med olika trick för att kunna skära tomaten. Mm. För att det ens ska gå, för att det är så slöa knivar jag har hemma. Så får man först liksom sticka den uppifrån så att det blir ett hål. Ja. Och sen så får man liksom ta baksidan av kniven och gå den vägen. Och då kommer man igenom tomaten. Jag är så här, fan, jag är 46 år gammal. Jag måste ju kunna ha slipade knivar hemma. Mm. Och så köpte jag någon sån här på Ikea som man drar kniven genom. Händer ju ingenting. Mm. Blir inget bra. Okej, då förstår jag. Det här är någonting jag måste lära mig. Mm. Och nu har jag lärt mig det.
Ja.
Och man behöver ju inte bli nörd och köpa sån här whetstones och hålla på. Men man kan köpa sig ett bra diamant. Mm. och plötsligt så har man vassa knivar hemma. Ja. Gud vad härligt.
Ja, det hör du.
Och bra att kunna. Jag skulle sätta upp någon... Min son ville bygga en koja i trädgården. Jag bara, då får jag väl göra en dubbelknut. Liksom. Eller så här, jag kan göra en råbandsknop. Och så här, men hur ska jag kunna spänna lina därifrån och dit? Och att nu kunna liksom, en trucker's hitch eller en Canadian jam knot.
Ja,
eller
för att kunna liksom, dra åt den och länka som sitter. Ja, just så här,
det är ju någonting som jag inte bara har användning för om jag ska av någon outgrundlig anledning ut i skogen och överleva. Men också när jag ska göra saker i mitt liv.
Ja.
Så att jag har bockat av hittills i år då knivslipning, enkelt kan man tycka, men check, nu kan jag det. Jag har ju gått runt i området där vi bor och så här bett alla grannar att jag ska få deras slöa knivar
så
att jag
öva på.
Får hem och öva. Men det har jag bockat av. Jag har bockat av knopar nu tycker jag, så här, duktig på det. Jag har bockat av, tack vare er, vidareutbildat mig i att ta hand om människor som blöder. Jag har... Vad har jag mer gjort i år? Den jag är dålig på är ju egentligen den jag borde göra mest av allt. Och det är ju att träna själv.
Just det, men det är ganska lätt egentligen.
Ja, jag vet. Fast jag vet inte om det är så att jag liksom gömmer mig bakom att jag lär mig så mycket andra saker. Så att då behöver jag inte gå till gymmet. Nej, då behöver jag inte gå till gå.
Ja, men den är ju oftast ganska enkel att få in i vardagen.
Jag vet.
Bara man liksom gjort.
Det här vet alla.
Det här vet alla, ja, men så är det.
Jag är så jävla trött på människor när man säger att jag är inte i form. De bara, men vet du, det är jättelätt. Man bara går lite promenader och om du vill gå ner i vikt så käkar du lite. Men så, ja, jag vet. Ja. Det är bara, det är inte där det sitter.
Nej, just det.
Jag vet, plus och minus.
Ja, men det gäller att hitta sin form också. Ja. Sin träningsform. Bara, men vad är kul? Är badminton kul? Ja, det kanske det är. Och så här, vad ska man göra? Är springa, gymma? Alltså, det finns så hur mycket som helst.
Jag har också bestämt mig för att i år ska bli året. Förra året var ett mellanår för mig. Jag håller på en del med skytte. Jag upptäckte ju då när jag tog jägarexamen att för första gången i mitt liv så hade jag en naturlig fallenhet för någonting. Min kompis Thomas ute på Rosersbergs...
Du kan ha fallenhet för musik, vad vet jag.
Kanske lite grann. Ja. Men så här, jag var ändå 42 när jag första gången i mitt liv höll en hagelbrakare och hade en
hur kom
lerduva.
Hur kom du in på den då?
Ja, men min kanske bästa kompis Adam Alsing blev ju väldigt jaktbiten för ett gäng år sedan. Så han tjatade mycket på att säga, häng med ut i skogen liksom, så kan vi umgås där också. Och det är fantastiskt. Och jag kommer från en bakgrund där min mamma har levt med en man som är jägare. Och jag har alltid varit så här, det är, vad taskig du är. Det är ju så här, ut och slakta djur, vad ska jag det är? Och, vilket ju också är trams, eftersom jag själv hela mitt liv har varit köttätare. Så att jag har ju uppenbarligen inte haft något som helst problem att äta de här koncentrationslägergrisarna som är i falukorven. Och ändå haft åsikter om att det är orättvist mot djuren som blir skjutna i skogen.
Ja, men, just det. Finns visst...
Ja, men bara, det är så hål i huvudet att tänka så. Men jag var verkligen där. Men han tjatade på att jag skulle ändå göra det här. Och då när jag hade bestämt mig för att men det här kanske är en bra grej att lära mig. Jag visste inte om jag skulle kunna skjuta djur eller inte. Och det var inte det viktiga. Men jag ville liksom börja min resa på att lära mig saker. Lära mig hur biotoper funkar och hur djur... känna igen djur. Och sådär. Så då bestämde jag mig för att göra ordentligt och inte bara gå någon sån här intensivkurs, betala en peng och få lära sig svaren på frågorna och sen skriva provet och sen inte kunna någonting, utan jag ville lära mig ordentligt. Så att jag började gå en kurs hos en man ute i Enköping, och hans filosofi var att man skulle kunna jaktteorin redan när man kom dit. Så då läste jag boken och pluggade frågorna i såna appar och sånt där. Och sen så tillbringade man 10 helger med honom när man pratade om jakt och så vad jakt är. Vilket jag tyckte var supervettigt. För jag som inte har det naturligt i min familj eller i min bekantskapskrets, det där är ju det verkliga sättet att lära sig någonting på, tycker jag. Men prick då kom pandemi, eller då coronan började verkligen stöka till det, så vi kunde av olika anledningar inte åka ut till den här mannen längre, för att man fick inte vara i grupp. Men då bad jag honom ändå så här, känner du någon i din närhet som kan hjälpa mig att få testa om skytte är någonting för mig? Så då kopplade han ihop mig med Thomas, hans son, och Thomas är ordförande för Rosersbergs jaktskytteklubb. Så då åkte jag dit och klubben var stängd, men han visade förbarmande över mig och tog bit mig. Och så sa han, det här är ett hagelgevär, det där är peka ditåt, och när det kommer grejer så skjuter du dem. Så ja, nu gör jag det. Och jag vet inte om det är att jag har spelat så mycket Battlefield med mina dagar som gjorde att jag kunde det här. Men, eller att jag har lite bollkänsla eller något. Men jag tror att jag sköt 18 av 25 duvor första gången jag stod på en trappbana.
Grymt, ja.
Och då sa gubbarna där så här, nu är du med oss.
Ja.
Så har det blivit en del av mitt liv. Nu är det ju svårare med 2 småbarn hemma att hitta den tiden alltid. Att ta sig hela vägen ut till skjutklubben. Och jag är ju där och jobbar ibland som skjutledare. Men under förra året så sköt jag inte fullt så mycket som jag hade önskat att jag skulle göra. Dels för att jag tycker att det är ett oerhört härligt sätt att umgås med andra personer. Det är en rolig sport eller en rolig aktivitet. Man får en anledning att grilla korv och käka surkål till.
Bara sån sak.
Dricka gott kaffe.
Ja, exakt.
Men jag tycker också att det är jättebra att öva. Liksom, när jag får möjlighet att åka med på olika jakter och så, då är det roligt att man är en god skytt. Det är en skön känsla för sig själv, och det är en skön känsla det är bra.
Ja, men så man slipper eftersök och stök.
Och jag vill bara for the record säga att nu har jag ju helt ändrat min åsikt om hur det är att jaga. Jag visste inte om jag skulle kunna skjuta mitt första djur när jag stod inför det, för jag har aldrig gjort det. Men när jag hade grisen framför mig, jag visste att den kommer somna bra och jag kommer kunna ta hand om den. Jag vet hur man ska göra. Då gick det bra för mig att skjuta djur, så att jag har inga problem med det. Och nu känns det rent av 1000 gånger bättre för mig när jag får äta viltkött. Helst sånt som jag själv har fällt. Och inte för att jag behöver känna att jag är en man och jag har klarat det här och jag är grottgubbe. Inte det. Men de skotten jag har tagit, då vet jag att jag är en tillräckligt god skytt. Så att det där djuret har inte haft något stök.
Ja, men
den
precis.
Har fått omkring i sin egen miljö, haft en vanlig härlig dag i sin egen miljö, och plötsligt så finns den inte längre. Veta att det är så, att det inte transporteras runt i olika bilar eller får massa antibiotika i sig.
Och det är ju också en del av själva viltvården.
Ja.
Att det går inte att ha för många grisar till exempel.
Nej. Och när man väl tog steget att bli jägare, så har man ju också varit tvungen att börja svara på frågor. För man får ju från sig, men vad fan, varför skjuter ni djur? Ja, men de djuren som inte faller offer för jägare, Antingen så blir de påkörda, eller så, vet du vad, så svälter de ihjäl. Inte sällan så är de för svaga, deras tänder hamnar av, de är så svaga som ligger, så att predatorer kommer att äta upp dem medan de fortfarande lever.
Mm.
Så det är inte så att de checkar in på ett ålderdomshem i Boca Raton och dricker drinkar. Liksom. Så här, det är ju naturen.
Spelar Xbox. Och...
Exakt. Så att... ja, nej, jag tycker också att fler människor borde ta jägarexamen. Om man har funderat på att göra det någon gång men inte fått tummen ur, så tycker jag man ska göra det. Och jag tycker man ska vända sig till sin lokala jaktskytteklubb eller på annat sätt liksom inleda den resan. För att jag tycker att det är toppen. Det är en bra utbildning och det är bra...
Det är bra att hålla sig lite ajour med skyttet också. Det skadar inte.
Det skadar inte.
Nej.
Och är det som är skillnaden att ryssarna inte anfaller i Sverige? I don't know, men det jag vet i Sverige är att vi har 500 000 ganska goda skyttar utöver försvaret.
Ja,
så är det.
Nej, men, och det är, som du är inne på, varje del av samhället som har någon form av motståndskraft gör ju samhället mindre attraktivt för en ryss till exempel att kunna ta sig an.
Precis.
Det är så här, Finland och Polen, så här, men de är lite småarga, fortfarande småsura, så att det blir svårt liksom för dem.
Absolut. Och den motståndskraften tycker jag ju, man behöver inte heller vara en krigshetsare, man kan vara en vanlig som jag, eller man behöver inte ha en sån bakgrund i militära för att kunna uppskatta att vi, på samma sätt som att jag preppar mat hemma för att inte behöva vara nervös, så är det ju samma sak med det här. Så om vi förbereder vårt land för att kunna försvara sig bättre, så hoppas jag fortfarande att vi aldrig kommer behöva göra det, men det ökar ju också risken att ingen kommer vilja attackera oss. Såklart, för att det blir knepigare och krångligare.
Vad heter han? Alexander Stubb, Finlands nya president.
Han verkar väldigt vettig, tycker jag.
Ja, han verkar väldigt vettig. Jag sa det förra veckan att han är inte orolig, och det är för att de är förberedda.
Exakt.
Och är man inte förberedd, då kanske man ska vara lite orolig.
Ja.
Så att, och där har vi i Sverige en liten resa kvar, för att uttrycka sig milt.
Men hur ska vi få alla att börja förbereda sig då? Ni gör ju ett jättebra jobb på Rekyl.
Vi gör vad vi kan, men vi är så himla... Alltså vi är rätt små. Vi är inte en myndighet.
Nej.
Vi försöker ju på något knäppt sätt att liksom sälja in den här livsstilen med...
Med kaffe och vildmark.
Ja, men precis.
Ja.
Så vi försöker liksom bygga lite sammanhållning. Och lite humor och lite allvar i det hela.
Det tror jag är klokt.
Så att det inte liksom blir för spetsigt. Nej. Ibland så är vi spetsiga och ibland så flummar vi ut. Jag hoppas att det funkar. Men sen så är det en del som de kommer aldrig hitta till oss.
Nej.
För att de kommer bara se så här, det är bara automateld.
Ja, just det.
Men där är det lite skönt att man har kaffe och man har first responder, för att det är liksom det vi vill egentligen är att man ska börja tänka tanken, det kanske är vettigt att dels ha ett starkt försvar, men också att ha ett starkt totalförsvar. Och där är alla en pusselbit. Ja. Vare sig man vill det eller inte.
Nej, enligt lag så är det så.
Ja, exakt. Så att, ja. För då kan man alltingen tänka sig att om det skulle behövas så kommer alla ändå få en roll.
Visst.
Oavsett om man vill det eller inte. Och har man till exempel gjort värnplikt, men då är det lite enklare att kanske liksom jacka in ett visst system. Men det finns ju många jobb som behöver liksom fyllas, mycket som behöver göras. Som man kanske inte gör idag, men om det skulle behövas så kanske man behöver liksom, hjälpa till helt enkelt.
Nu har jag ju ingen insikt i, men under min då vilja att levla under året, så jag har ju sökt efter, så vad kan jag lära mig knopa någonstans? Finns det någon knop-PT jag kan hitta? Finns det någon, hur fan gör man? Och även när jag skulle ta jägarexamen, det är inte helt enkelt heller att liksom komma in i den världen. Jag önskar att jag på något sätt kunde hitta ett sätt att enabla för människor att ha en lättare resa in i att kunna tillgodogöra sig saker som inte är grejer man kanske lär sig på en folkhögskola eller på ett universitet. Eller, jag ångrar jättemycket att jag inte gick på scouterna. Min mamma frågade mig när jag var 6-7 år om jag ville gå på scouterna. Jag sa nej till det. När jag försökte få min son att vilja gå på scouterna och han Ja. Men jag skulle framförallt vilja ha vuxenscouterna. Det hade varit perfekt för mig i år. Att, tänk också få åka på vuxenkollo, vilken dröm.
Exakt. Rida häst, barbacka.
Ja, spela brännboll. Spela kort på kvällen. Nej, men på riktigt. Att så här, ja. Typ det som scouterna, eller min bild av scouterna håller på med i alla fall. Mm. Att kunna göra det som vuxen, att kunna lära sig.
Det är intressant. Jag gick i scouterna när jag var ung. Och hade med mig jättemycket därifrån. Ja. Inte för att jag var en bra scout, för det var jag nog inte alls.
Du är också ett barn. Så
att jag var också ett barn.
Barn precis. Är ju sällan bra. Det var gulligt.
Men sen så när vi fick barn, då var jag själv scoutledare ett tag.
Ja, bra.
Vilket var himla roligt. Och då märkte man också att det fanns så många olika scoutledare. En del hade liksom inte gjort scouterna själva, utan de ville bara göra någonting. Då märkte man såhär, ja, de här tillför ju faktiskt grejer också. Ja. Så var det jag och en kille som också, han kom också från jägeriet, inte liksom djurjägeriet, utan det andra. Så vi hade ju som, vi satte vår prägel på vad ungarna skulle göra för någonting.
Bra.
Vilket var ganska roligt. Det var liksom tidtagning och det var liksom, ja, men året runt, utomhus, aldrig inomhus.
Bra.
Och laga käk och känna igen fåglar och du vet, ja men sådana grejer.
Toppen.
Och sen fanns det andra gänget som också var bra för dem, du vet. De kunde spela gitarr och sjunga.
Ja, just det. Exakt. Man lär sig Wonderwall istället.
Ja,
och man,
exakt. Att hålla händer.
Man raggar på tjejer.
Jojka och sådär.
Ja, precis.
Och det var också kul. Och så fanns det de som vet så här, ja, men vi ska laga mat. Liksom. Mm. Såhär, idag ska vi laga tårta för att någon har fyllt år. Mm. Och så blir det värsta grejen. Mm. Det finns så mycket i scouterna som är rätt kul faktiskt.
Fast det är ju jävligt svårt. Det är svårt tycker jag som 46-åring att höra av mig till Huddinge scoutkår och säga så här, hej, jag skulle vilja anmäla mig. De bara, bra, som ledare. Ja. Nej, utan jag skulle vilja börja i upptäckarna.
Ja, exakt.
Och här tycker jag att det finns ett hål att fylla.
Ja, liksom. Fattar,
här skulle
det.
Vi kunna ha...
Man kan ju titta,
jag vet inte, du kanske. Ja. Eller liksom rekyl, eller jag vet inte. Men det jag menar är att det finns ju... jag kan ju tillgodogöra mig information idag på internet. Mm, mm. Det svåra är att jag har svårt att verifiera vad det är för information ibland. Till exempel, så här, hur sätter man en tourniquet? Jo, men då kan jag titta på, då finns det 25 olika videos på svenska, det finns 4000 på olika språk. Och så visar alla lite olika, och någon säger att jag är militär, och någon säger att jag är bagare. Och jag vet inte vad som är sant. Och så kan jag titta hur de gör, men att gå därifrån till att jag själv ska utföra det, det är inte så jävla lätt. Liksom. Då måste man ju få en instruktion, eller man behöver öva.
Ja, man måste göra det.
Ja,
precis.
Och där finns ju en funktion att fylla, menar jag. Och det här finns ju på, inte bara att sätta tourniqueter, utan i allt. Mm. I att så här, ja, det är klart att jag kan lära mig på internet hur man gör en praktisk knop, men om jag går ut i skogen med en person som kan, som är arborist, så kommer den kunna lära mig grejer. Mm. Igen, det är bara supersvårt för mig som 46-åring att anmäla mig till
avdelningen Myra.
Ja, precis. Skogssnigen. och det här skulle jag verkligen vilja ha.
Ja, men det finns nog klart ett tomrum. Vi har ju lite den vuxenscouterna, det är ju Parendurance Race till exempel.
Ja, just det.
Men den, det, när vi körde den för första året, kan det ha varit 30, max 40% som gick i mål.
Ja, det var så.
Och det var väl, vi kanske inte var helt tydliga med hur vi hade kommunicerat den, eller så var, vad ska man säga, självbilden för de som gick den, fanns viss skillnad mot vad man faktiskt skulle göra.
Ja, för
det var en öppen varudeklaration.
Ja.
Du ska ta dig den här sträckan på den här tiden, med den här kilorna på ryggen.
Just det.
Och sen så finns det avskiljning längs med vägen.
Mm. Ja.
Och sen var det inte jättemycket mer information än så, men vi tillskrev ju deltagarna någon form av nyfikenhet.
Ja,
så här, man skulle vilja reka lite grann, kanske liksom träna innan.
Just det.
Och sådär. Nu är folk i din ålder liksom elittränade.
Just det.
Du vet, de bara svinar igenom den här.
Yeah.
Vilket är jättekul att se. Mm. Och sen så, det händer ju grejer längs med banan som inte bara är gå, utan man får använda skallen lite grann.
Lösa grejer.
Ja, precis.
Men det jag menar är, om jag som 46-årig vanlist nu, jag tror att det finns massa människor utanför den härliga världen som du kommer ifrån, en bakgrund i liksom jägeriet och i den häraden, eller människor som jobbar med utryckning. Eller så här, om jag får vara så fräck och klumpa ihop er på en sida och oss liksom vanligt på en andra, då inser jag att alla jobbar inte på Spotify och har en podd, utan liksom, du vet, så här, vi behöver bygga en brygga från oss vanligt till er precis. Värld, hur vi kan tillgodogöra oss, för vi skulle behöva dra nytta av den kunskapen ni har. Och jag tror att det finns många som törstar, och det vi gör just nu är att vi söker oss in på, och det kommer in massa nya människor, dels i beredskap eller preppare, eller vad man nu ska kalla dem, men också människor som vill lära sig grejer. Men vi hamnar ju lätt i forum, och vi är på YouTube, och det är där vi är. Men att möjliggöra fler hands-on liksom, interaktioner, eller
till att lära på någonting sig. Som, ja, men precis, en del kanske inte liksom vågar säga det du säger, för att de såhär... Oh, det var lite jobbigt att inte jag kan det här.
Ja.
Men jag tänker så här, en ganska enkel inkörsdrog in till det här, det är ju friluftsliv.
Ja, det är en bra drog.
Ha vikt på ryggen, planera en tur, ha med sig vatten, kunna rena vatten om det behövs, om inte i fjällen till exempel.
Ja. Kunna lära sig navigera med karta och kompass, det tror jag inte tillräckligt många människor kan.
Nej, så är det, absolut. Det kan inte många...
Nej.
Och där är ju typ så här friluftsfrämjandet, kan jag tänka mig, en bra avsättningsyta för det här.
Men kan man vara 46 när man ringer dem? Ja, det kanske man kan.
Men det tror jag absolut att man kan vara. Ja, men det tror jag. Definitivt.
Okej, bra.
Nu kanske de blir...
Det känns som att livet är över nu. Så jag måste ha läsglasögon. Och jag låter när jag ställer mig upp. Och så får jag inte vara med i något längre och lära mig.
Nej, men jag tror också så här... De som är mitt i karriären och kanske typ så här 30, 35, 40 och inte har barn, de kanske liksom inte ser det här liksom på horisonten, för det är så, mycket annat som är kul. Men jag vet, någon form av brytpunkt gick också när vi fick barn. Det var så här, men det kan ju vara lite vettigt och börja ta lite ansvar för en gångs skull.
Just.
Och så liksom, det ena gav det andra. Sen så har vi i och för sig alltid hållit på och varit ute och paddlat och klättrat och sådär. Så att,
är din bättre hälft likadan också? Är hon också?
Ja, men absolut. Alltså hon, vi har nog paddlat ganska mycket genom åren faktiskt. Och varit ute i fjällen och sådär genom åren. Vilket är jättetrevligt. Och det är, hon har tagit kommandot över odlingarna till exempel.
Bra.
Så att det finns liksom naturligt. Ingen så här, och det är liksom vuxit fram naturligt. Av någon anledning. Ja.
Fint. Du kommenterade min väska förut.
Ja, jag kommenterade
min väska. Att jag slängde upp min väska på bordet här. Det var ofta jag ska ha nära till nässpray. Jag har aldrig fattat det här, för att fördomsfullt då kan jag ju säga att jag har som en liten en liten bag med mig som jag alltid har med mig. En EDC kallar man väl det här på.
Ja, men precis.
Och det här, jag hade ju en EDC långt innan jag hade en EDC. För mig har det alltid varit naturligt. För många år sedan så jobbade jag med innan jag jobbade med kulturprogrammet Idol, så jobbade jag med ett kulturprogram som heter Fame Factory.
Just det.
Och då en gång när jag skulle åka hem från Skara där vi spelade in det här till Stockholm, så höll jag på att bajsa på mig i bilen, men fick inte stanna. Det var Sofia Eriksson, Sofie Propp, som körde. Hon ville hem till Stockholm och festa. Jag ville bara hem och sova. Jag var dålig i magen och hon vägrade stanna. Sen den dagen så har jag haft en sån noja i att jag måste alltid ha med mig liksom Imodium om jag blir dålig i magen. Jag blir inte dålig i magen, men känslan av att jag inte har med mig den är hemsk.
Ja.
Så jag har ju alltid liksom haft med mig nässpray, Imodium, sånt som jag behöver, i en liten bag. Som jag nu har kommit att förstå att det är det som är att ha en EDC.
Och det är så roligt, för det blir ju en prylsport. Och det är klart att det finns en tjusning i prylar. Men det är också så här, tanken med den här, som du säger, tänket fanns ju innan begreppet fanns. För det handlar ju om att man, alltingen så utökar man sin förmåga, eller så ökar man sin handlingsfrihet på den ena vänster.
Och alla, förlåt fördomsfullt, alla tjejer jag har känt hela mitt liv, de har ju alltid haft en EDC. De har haft en jättestor handväska. De har alltid. De bara, är det någon som har en Rubiks kub? Ja, det har jag. Så att eller så hårband och grejer. Så att, det är också en grej jag har börjat med de senaste åren. Att säga, nej, men nu ska jag fan se till att jag har en EDC med grejer som jag behöver. Men som också igen ska ha den här dubbelgrejen. Att det ska vara grejer som jag behöver om jag behöver dem. Men också känslan av att kunna på jobbet när någon sträcker upp handen och säger så här, förlåt, är det någon som har huvudvärkstablett? Då älskar jag att jag kan säga jajamän, vad vill du ha? Alvedon eller Ipren eller vad föredrar du? Och dels att kunna vara den personen som hjälper någon annan, men också den dagen jag får ont i huvudet att jag vet att jag har med mig det. Fan vilken skön känsla det är.
Ja. Men det jag tänker, så här, just där, när du delar ut en värktablett till någon, så då hoppas man att den personen tänker till så här, fan vad schysst att Daniel, han kom med en värktablett.
Yes.
Det kanske är min tur att ta med mig en karta värktabletter, eller näsdukar, eller vad fan det är för någonting.
Ja, och det här, det verkar funka tycker jag, för att när man gjort det här ett par gånger så börjar människor ha med sig själv och det funkar. En annan bra grej för att liksom bygga sin EDC, det är ju att ha barn. För det är då man lär sig att det är fan jävligt praktiskt att ha våtservetter när en unge bajsar på sig. Liksom. Eller, min son Elis kastade vid tillfälle glass på en tant liksom, på Östermalm. Så här, då är det jävligt bra att ha lite liksom, grejer som man kan ta bort glass med på tanter på Östermalm. Men nu, jag kan inte gå en meter utan den här längre.
Vad har, då känner jag mig nyfiken. Vad har du i den där?
Hur lång tid har du? Nej, men jag har det nödvändigaste. Nu är det vår, va? Så nu börjar det bli allergitider för mig.
Ja.
Så du har lite antihistamin, lite ögondroppar. Mm. Jag hade en ordentlig finne på näsan i morse när jag vaknade. 46 års ålder. Mm. Så har jag lite textgift här. Så jag kan täcka över den så att jag inte är så finnig. En liten parfymbehållare så att jag kan lukta lite gott.
Mm.
Om jag går in i den... Jag var på en kurs för ett tag sedan, ett gäng som heter Rekyl anordnade en grej.
Ja.
Så då har jag faktiskt utbildat mig själv hur jag hanterar en tourniquet nu.
Just det.
Så här med finns det en tourniquet, det finns även lite så att jag kan packa sår om det skulle behövas, combat gauze. Så det här är väl så här, här kan jag ta hand om stök.
Det gläder mig att tourniquetn är förberedd, den här kardborrbandet inte är liksom i vägen.
Exakt, och så har jag satt precis så som jag lärde mig på kursen som också var så jävla vettigt. Att bara så här, hur preppar man en tourniquet för att den ska vara så effektiv som möjligt?
Mm.
Så att den är preppad och klar.
Just det, där är minneskortet.
Minneskortet som jag har fått från...
Perfekt.
Precis. Så här har jag sådana grejer. På baksidan här har jag om jag behöver ladda telefoner, om jag behöver tvätta händer, om jag behöver ha ett litet multiverktyg, om jag behöver... skruva och dona. Jag har kanske viktigaste produkten av hela EDC:n, läsglasögonen. Nej, men här tror jag att jag har faktiskt allt jag behöver för att klara mig. Det finns pennor, det finns lite buntband, det finns lite tamp om jag behöver göra någonting sånt.
Har du något vatten
händerna.
Då?
Nej, men jag kan rena vatten. Jag har vatten, jag har klortabletter med mig. Och så bygger det här på att jag har med mig en flarre också. Liksom alltid, så att
jag kan. Men precis, precis.
Jag har möjlighet att göra eld, jag har möjlighet att koka vatten, jag har möjlighet att... Ja, men det här är ju så jävla härlig känsla att vara beredd också, eller att vara förberedd.
Ja.
Så det här rekommenderar jag alla varmt också, att om du har gått och funderat på att ha en riktig EDC, kör på.
Ja, men precis. Och det kan ju vara så lite som en handväska som du säger, som... tjejer går omkring med, eller så kan det vara en sån här eller en ryggsäck eller vad man nu vill ha, det spelar liksom ingen roll.
Lite powerbank, lite sån här, det här nu blir ju riktigt nördigt, men jag till och med har köpt bort och köpt en liten sån här dosett liksom, där man kan lägga saker när man har med sig medicinväg.
Ja,
och vettigt. Ja, Sophie Props pillerna här som jag kallar dem. Diarrépillerna, de är kvar här.
Ja, men grejen är, någonting som snabbt kan barka ut för när det kanske blir dålig stämning i, säg att vatten inte funkar till exempel, att avlopp och så sanitet kommer haverera. Och det är ju en sån, det går rätt fort i hockey.
Jättefort.
Ja, när sanitet inte funkar och folk dör i liksom uttorkning för att de helt enkelt bajsar på sig.
Yes. Så att underskatta inte Sophie Propp-pillerna.
Exakt.
Nej, och framförallt se till att rena vatten och, tvätta händerna.
Exakt.
Men så att den här åker alltid med mig överallt.
Kul, ja.
Det brukar stå, nu står det ge fan aldrig upp här, för att den här, jag har köpt en patch här från något gäng som heter Rekyl istället för att det står Maxpedition på den.
Men, just det. De har ju massor av stuff de där.
Ja, men vet du vad? Jag har ju under många år också bara haft en vanlig så här, från 49 spänn från Biltema. Mm. Det går alldeles
utmärkt. Ja, det funkar också. Ja, absolut.
Det är bara sköna med just det här är att man faktiskt kan ha saker i fack och ha lite system.
Ja,
och lite.
Yes.
Men igen, man ska inte underskatta att kunna vara den som när någon säger, men du, jag behöver, säger någon som har en tampong.
Mm.
Jajamän!
Ja, nej, men precis. Det är...
Och då måste man förklara sig. Då räcker inte att bara säga jajamän.
Det är till för att elda med.
Då måste man liksom förklara. Ja. Men annars den kommer ändå tacksamt att tas emot av den som behöver.
Absolut.
Vad har du i din väska?
Jag har också, som du har, tourniquet. Jag har också compact gås, alltså kunna packa. Ja.
Jag har du en chest-seal med dig? Liksom,
jag har en chest-seal med mig. Jag har selox också, en sax och minneskortet såklart.
Yes.
Tror jag har någon så här brännskadegäll också. Okay. Mm. Och sen så en liten vanlig bobo-kit, alltså så här plåster och pincett och någon spegel och sån här, men lite sånt som man jag försöker så här, verkligen deffa ändå det man har. Bara, jag tar bara det som jag verkligen har använt en gång i tiden. Och så har jag tagit ut ganska mycket, så det är inte asmycket.
Nej.
Men däremot så det är alltid skönt att gå med rygga. Ja. Ibland så sätter jag in någon sån här liksom,
vikt. Och du har alltid ryggsäck. De gånger jag träffat dig så ser jag alltid det med ryggsäck.
Ja, men det är den har liksom,
är det en jägar liksom grej.
Ja, kanske är det. Det är liksom, de sa ju så här, men har ryggsäcken packad.
Då har ni det.
Nej, men det är så här praktiskt också. Du vet, man ska till, från A till B.
Ja.
Ja, men man har
händerna fria.
Ja, händerna fria, man har lite vatten med sig och sen så här, du vet, man får alltid någon så här inköpsorder på vägen hem. Du köp med dig mjölk, ost och lite stuff. Annars brukar du bara stuva ner skiten i ryggsäcken.
Det är bra. Är det någonting du borde ha med dig som du inte har med dig?
Har du med dig? Vad skulle det vara?
Men har du med dig, har du mediciner med dig eller sånt där?
Lite. Mm. Bara liksom täcker en, två uppsättningar. Men
powerbank?
Inte, liksom. Nej, powerbank har jag inte nu.
Däremot, har du ficklampa med dig?
Ja, men det ficklampa finns med. Det är en liten pannlampa som är, super, super liten. Jag tror att det är från Petzl. Du kan liksom sätta den. Den är som en tråd snarare än ett band. Så den tar nästan ingen plats. Men lamporna nu för tiden, de är ju väldigt ljusstarka.
Jag var ju, för det här var också några år sedan, och då hamnade den i min dåvarande EDC med bajspillerna. Mm. Jag var på tunnelbanan i Odenplan när strömmen gick, och strömmen gick ordentligt.
Ja.
Att det blev liksom mörkt i tunnelbanevagnen.
Ja,
alltså, det,
ja,
det är
en sån
mörkt,
så här,
det blir,
ja, men, liksom. Det är en sån grej som bör ta höjd för. Bor man i Stockholm och använder tunnelbanan, då är det ganska vettigt att ha någon form av ljus.
Och visst är det så att vi har lampor på telefonerna, men det är inte sällan heller man har sin telefon tänd och man försöker lampa ditåt, så lyser liksom skärmen upp istället. Så att man ser ingenting.
Nej.
Och vi var tvungna att evakuera det tåget också, gå längs liksom spåret.
Nej.
Jo, då var det, då saknade jag en ficklampa.
Det kan jag tänka mig. Ja, nej, men precis.
Så att sen den dagen så har jag alltid en ficklampa med mig också.
Ja, men vad är det mer? Nej, men som du säger, läsglasögon, plonka, lite, ja, men solglasögon. Jag har extremt ljuskänsliga ögon.
Mm.
Så att det är så här, jag har alltid minst ett par. Man kan tro så här, men det är månet ute nu. Så boom, säger det. Så är det sol. Och då,
har du handskar med dig alltid? Så, eller har du...
Ja, det har jag oftast faktiskt. Och det är ett par... Ja, men det är också bra att ha om man börjar som greppa någonting som är tungt, bil någonting så här, men som är att det har någonting i vass till exempel. Lite tänker så här, det som inte går att improvisera. Det är bra att ha. Sen behöver man inte ha allt.
Ja, men handsprit det är eller sånt där, har du sånt med dig?
Nej, inte nu.
Nej,
det är ju, nej, det har jag faktiskt inte.
För det är ju en jävla bra grej. Igen,
det, jo, men jag har någon sån här, vad heter det, tvättservetter.
Ja, just det.
Så jag skulle kunna improvisera fram en, alltså en handtvätt.
Ja, eller tända en brasa. För det är ju återigen en sån här bra grej som funkar till både
just det. Ja, men precis.
Ett plus ett blir tre. Ja, men så måste det ju vara med allt. Jo.
Nej, men så tänder och tampong, ja, men det är så enkelt. Det tar ingen plats egentligen. Och det väger liksom ingenting heller.
Nej, toppen. Och jag hade ingen aning om förrän jag började experimentera med tampong, eller säga, hur mycket bomull det här är i en tampong.
Ja, men
det är
som precis.
Ett skämt. Hur mycket...
Ja, verkligen. Ja, vi hade med David Pilerud här också i podden.
Ja.
Apropå som, ja, men, vad kan man vettigt ha med? Och där är ju så här, ja, men, tampong, tändare, eldstål. Ja, enkla grejer.
Superbra.
Nu har det som aldrig hänt att du behövt göra upp en eld.
Nej, fast jag har behövt ge bort en tampong till en kollega som fick akut menstruation när vi var på ett flygplan.
Ja, men
hon tyckte det var toppen att jag hade tampong med mig.
Ja, ja, exakt.
Och känslan är minst lika härlig som om jag skulle vara tvungen att använda den till att göra upp eld.
Ja.
Att kunna hjälpa en annan person.
Ja, men exakt.
Ja.
Ja, men en sån grej som att ha lite någonting att tugga på också. Ja. Jag vet, vi skulle för många år sedan åka till, och jag vet inte vad vi skulle, kanske någon semester i Spanien, vad vet jag, jag kommer inte ihåg riktigt. Vi skulle iväg någonstans i alla fall. Och planet blev stående ganska länge. Mm. Så vi pratar, en timme gick.
På tarmacken liksom.
På tarmacken, okay. Ja, precis. Mm. För det var någonting som hade hänt, jag vet inte vad. Och i och med att alla var boardade så fick man inte gå ur. Nej, för då skulle man så behöva göra om den här processen. Två timmar gick. Två timmar med oss barn. Så det liksom, då började röra på sig flygplanet lite grann. Tre timmar gick.
Fy fan.
Och det var så här, ja men nu börjar folk knorra för att nu är det så här mellisdags. Och så bara, voilà, här kommer digestivkex.
Kolla, vad han kakar.
Och så hör man, du vet, du både hör och ser blickarna från andra föräldrar som inte har med sådär.
Ja.
Och du vet, deras ungar också bara får en syn på digestivkexen. Ja. Så bara, vilken tur att vi har två stavar med digestivkex. Så bara, varsågod. Passar den här bakåt till alla som behöver.
Vi var på en sån Lollo Bernie liksom charter med barnen för några år sedan på Kreta.
Mm.
Ljuvligt hotell och allt var toppen. Dock var det så här serpentinvägar i tre timmar från hotellet. Så att när vi skulle åka hem ifrån det stället så kunde man checka in sin väska redan på bussen när man gick på, och sen såg man inte sin resväska som var i Stockholm.
Just det.
Då tänkte jag att så här, det kanske blir kallt på planet eller något kanske händer. Jag packar lite extra kläder till mig själv också om ifall att. Och framför mig i bussen satt en snubbe med sina två barn, och han hade checkat in allt utom barnens, det de behövde på flyget. Och det tog ju 20 minuter, sen hade ju ungarna kräkts ner helt sig själva och hela honom. Så han hade ju spyr på hela kroppen. Nu hade inte jag extra småbyxor till honom. Så att han fick min t-shirt. Jag sa såhär, den här kommer du behöva. Och han, det såg ut som en sällskapsresande utan han checkade, när han kom till liksom, tullen stod och skulle hämta ut väskorna på Arlanda, så står han liksom i t-shirt och kalsonger och sådana nedbruten människa med två barn.
Det är då han har den här tishan ikväll får
106 människor gonorré. Nej, men han var, så det är ju också en del av en min lite större EDC, ärligt talat. Så här, att jag brukar ofta se till att jag har med mig lite extra kläder också, om inte bara för mig själv utan och för
att
andra
det,
också.
Att det skiter sig när man reser. Ja. Det händer ju, alltså inte varje gång, men,
nej, men det
ganska
händer
ofta. Liksom, så här, nu är vår packning, den hängde inte med, för vi bytte någonstans. Och då missar de helt enkelt det, för vi var typ en halvtimme senare.
Yeah.
Oops, och så tar det minst en dag,
yes.
Två, ibland tre dagar.
Och så jävla skönt att veta bara att, I got it, det är ingen problem. Jag har koll på det här.
Ja, exakt.
Och också nu, men så stökigt som det har varit i vintras vägmässigt i Sverige, att folk, och alla som har skrattat åt mig alla år, så här, varför har du en snöskyffel med dig, eller varför har du en såg med dig, eller varför har du, ja men vet du vad, ganska bra att ha, och ganska skönt att ha fulltankad bil istället för att inte ha fulltankad bil.
Ja, men exakt.
Så att liksom, fan, ha alltid fulltankad bil när du ska åka någonstans, för då är det inget problem att sitta på E22an. Och om man dessutom har som du digestivkex, eller som jag, fondygryta. Nej, men, nej, men liksom, lite mat i bilen, lite dricka och sådär. Och några sällskapsspel. Och en liten värmekälla. Och lite powerbank så att ungarnas iPads funkar.
Ja, men, så det är ju så här, det är inte... ren vardagshustling. Alltså man kan hantera en vardag på resande fot.
Ja. Eller så här, hacket som jag lärde mig också, som man borde kunna lära sig i vuxenscouterna. Hur man kan använda en termos. Mm. Och nu menar jag inte att man ska stoppa i saker som gör att den sprängs. Utan jag menar tricket med varmkorv. Varför ingen som har berättat det här för mig?
Eller hur?
Men så här, nu får vi ska någonstans. Gör varmkorv hemma, ha i spadet och varmkorven i termos. Då har du med dig varmkorv.
Ja,
håller lite dygn.
Ja, liksom. Men, exakt. Då är det som stridsvärdet åker upp
otroligt,
i topp direkt.
Ja. Eller pigelin. Alltså, ska du till stranden, lägg ner pigelin i en termos, ta med dig. Du kom pigelin om 8 timmar också.
Ja.
Otroligt.
Ja, det är fantastiskt. Ja, men sånt där är klart underskattat.
Klart underskattat.
Och då kan man sitta och liksom le lite grann i mjugg åt de som inte har knäckt ut det här.
Älskar det.
Ja.
Nej, men man hoppas ju, skämt åsido, att folk så fattar att det är lite skönt att vara lite preppad och lite förberedd och ha lite beredskap för sig själv.
För det, när man skrev den här boken Alltid för tillsammans med Semper Milas, då var det så här, tankegångarna var ju verkligen så här, men du ska ju ha ett bra liv. Du ska liksom inte gå runt och vara orolig. Bara, hur skaffar du ett bra liv? Så här, minimera mängden bekymmer du kan råka ut för. Okej. Vilken typ av bekymmer kommer du råka ut för genom livet?
Ja.
Det här, det här, det här, det här, det här.
Ja.
Och de här grejerna vill du inte vara utan. Och så ser man det lite grann som en försäkring.
Just det.
Som du kan använda på en gång.
Yeah.
Du behöver inte fråga någon. Såhär, kan jag få vad det nu kostar 8000 och laga en kyl eller frys för? Ja, nej, men då kanske man har sparat de pengarna.
Yeah.
Och sen så slipper man frågan och så kan man ta den sen.
Jajamän.
Så man inte står där som med skägget i brevlådan och inte kan lösa ut det här då.
Nej. Nämner ni i boken telefonnummer, att skriva ner telefon och uppgifter och sånt där?
Ja,
ja det gör
ja,
ni va?
Precis. Ja, precis. Vi har ju en
just det, med e-mail stod det också. Det var smart. Det var smart, för det lärde jag mig i er bok. För det har jag lärt mig tidigare att det är bra med telefonnummer. Men det var ni som skrev också att det är bra med e-mails.
Så ja, för det är inte alltid man kan dem.
Nej, telefonnummer kan man definitivt inte.
Nej, verkligen.
Det hände mig i skarpt läge för något år sedan när jag var på tjänsteresa i vad vi nu var i Spanien eller vad det var.
Mm.
Och min telefon gick sönder. Mm. Och jag inser att jag har ingen aning om min fru av telefonnummer.
Nej, just det.
Jag kan när som helst på dygnet berätta vad telefonnumret var 1986 till Godmorgon Sverige.
Ja.
031 17 09 20 var det. Om man ville ringa och tävla hos Fredrik Bellfrage.
Just det.
1986. Men inte om du hotar mig till livet kan jag svara på om min fru har för telefonnummer.
Aha.
Så då var jag tvungen att säga, men nu måste jag laminera en liten lapp och ha med mig hela tiden.
Ja. Men det,
det var smart, för då hade ni också om e-mails.
Ja, men precis. Just det med att kunna kontakta folk via andras mobiler till exempel, om man själv har, om den på något vänster inte funkar.
Mm.
Det är ju en säkerhet, helt klart.
Och annat sånt lifehack vi har börjat med är ju att när vi gjorde pass senast i vår familj så gjorde vi också nationella ID-kort på samma gång.
Mm.
För de kan man ju resa lika bra på om man, gud förbjuder, behöver resa någonstans av någon anledning. Men också lifehacket att jag numera har med mig min frus nationella ID-kort i min plånbok, och hon har min, gör att jag aldrig behöver, när jag ska hämta grejer från Postnord, så behöver jag aldrig så här, jag behöver låna ditt lägg.
Ah.
Utan då är jag redan kittad för att när som helst kan jag åka och hämta hennes eftersändelser.
Men du, har ni dubbla lägg, eller hur funkar det?
Ja, men då har man har, jag har ju körkort båda två, för båda har, och så har vi ett nationellt ID-kort som ändå är en identifikationshandling. Snyggt. Och så då istället för att jag behöver så här, Jessica ringer mig och säger, hej, jag har beställt smink igen, och den är på Citygross, kan du åka och hämta den?
Ja.
Då slipper jag liksom mellanledet och åka hem och hämta. Då har vi varandras. Så då kan man när som helst kvittera ut paket.
Den där ska vi implementera.
Smart, eller hur?
Den där ska jag implementera. Smart. Ja, men verkligen. Men, vi håller på och skriver på en uppföljare till boken.
Ha?
Som, vad ska man säga, tar en eller två våningar till. Och liksom också går in på samhällsplanet.
Ja, vad kul.
Att se det sin egen roll i samhället. Och även så här, vad erbjuder samhället? Och liksom, vad har de för utmaningar? Som vi kan behöva ta höjd för själva också.
Just det.
Och den kommer liksom gå mer in på djupet på sånt som vi nu ser. Liksom, det finns mer problem nu så att säga att hantera som inte fanns när vi skrev boken till exempel.
Nej.
Tyvärr.
Så är det ju.
Ja.
Så är det ju.
Och just där, ja, men,
när ska den vara färdigt? Eller när
vi har ingen deadline på den. Men det är,
under nästa år någon gång? Eller?
Ja, det blir bedömt under nästa år. Precis. Mm. Så att den är i full gång.
Ja, jag fattar. Ja. Spännande.
Ja, det ska bli kul att skriva den. Ja. Så vi får säkert anledning att återkomma till innehållet där.
Och First Responder, kommer ni ha möjlighet att fortsätta göra den även i Stockholmstrakten?
Jajamän,
för
absolut.
De som vill det, liksom.
Ja, men det ska vi, absolut. Mm. Vi har bara inte satt nya datum.
Nej.
Men vill man gå den, då kan man signa upp sig på väntlistan.
Ja.
Så vi skickar ut till dem först, så att säga. Mm. Så att de kommer på listan. Mm. Och det är firstresponder.se.
Och det tycker jag verkligen du ska göra. Nu låter det som att jag gör reklam för det här. Jag har själv bekostat min egen First Responder och betalat varenda öre av den.
Så
det är inte så att jag har på något sätt fått den kursen för att sen prata om den. Utan jag har själv bekostat den och jag tyckte den var otrolig. Och jag tycker att om du har möjlighet att gå den, du som lyssnar, så sign upp dig för den och gå den. För att tillsammans tror jag vi gör samhället pyttelite bättre.
Ja, men absolut. Och det var så här grej som jag saknade den själv.
Mm.
Den finns i massor i USA.
Mm. Ja, den gör det.
Mm. Ja, och tänkte så här, det här borde ju finnas i Sverige.
Mm.
Varför finns det inte en röd köpknapp på internet för det här?
Och alla vi som hoppas på att Jon ska vakna en dag och känna, ja, jag ska starta Vuxenscouten också. Och det borde finnas ett ställe där man kan signa upp sig för det. Maila Jon för tusan.
På vuxenscouten.se.
Det finns något jätteäckligt med det ordet.
Ja, det är verkligen. Det är en bra idé. Kul att ha det här.
Ja, men tack snälla för att jag fick vara här. Och får jag bara ställa en sista fråga innan jag slutar?
Ja, absolut.
Men då har jag lärt mig om odling.
Ja.
Och jag har lärt mig Som jakt, jag har lärt mig knopar, jag har lärt mig slipa knivar, jag har lärt mig baka. Ja. Det är fan en ganska bra grej också.
Att baka, lära sig laga mat, ja men absolut.
Och att lära sig kanske baka med inte jäst utan med bakpulver och sånt det. Där. Det är en ganska smart grej. Vad tycker du att jag ska lära mig härnäst?
Oh,
i min
har din
strävan?
Ja men exakt, vad har din största lucka? Alltså var, vilket behov är störst?
Jag vet inte. Det där är så jävla fegt av dig också, att lägga tillbaka bollen direkt till mig.
Så, men vi skriver, som i boken så beskriver det lite grann som ett legobygge. Mm. Att man börjar där man har störst behov. Så här, om någonting skulle skita sig, vad får störst impact på min vardag?
Ja,
som inte så här, är det att jag behöver lägga undan pengar? Mm. Är det att jag behöver utöka mitt sociala nätverk? Det tror jag inte ditt fall till exempel.
Nej tack, bra läst.
Ja. Är det... Ja, vad... Jo, ja, men du vet jag, du har svarat själv på det.
Vad är det?
Du ställde frågan själv, träning.
Ja, det var det, fan också.
Helvete.
Du kom och bet mig röven direkt. Ja. Nej, du har rätt i det.
Du får komma med och köra lite thai-boxning, det blir kul.
Ja. Jag skulle också vilja igen, och jag skyller allting på att vuxenscouterna inte finns. Men det kanske är det som är friluftsfrämjandet är lösningen. Men så, jag skulle vilja gå ut och vandra i skogen.
Ja, där är också liksom. Lösningen. Jag skulle vilja, och de utesluter inte varandra. Utan
nej,
det är...
För vet du vad, man kanske ser steget från att vara där jag är till att liksom köra ett race. Eller att ens hålla på med så trail running eller någonting. Jag skulle vilja ha ett promenadgäng. Ja. Ett gäng som promenerar i skogs. Och det kan vara någon tuff uppförsbacke någon gång.
Ja, ja,
nej men, det har du rätt i. Det borde jag
göra. Inte det du ville höra.
Nej, det var inte det. Nej. Jag hoppas att du skulle, precis på samma sätt som det är, jag skulle ljuga om inte jag sa det också, det är ju kul att pryla sig lite grann. Och så här, ja, man börjar med någon schweizisk armékniv och sen slutar det med att man äger alla olika leddemens och sådär. Det är så lätt att hamna där. Jag hade hoppats att du skulle säga att
automathagar.
Exakt, att det var något sånt jag behövde köpa. Du behöver en fälthaubits. Nej, men du... okej. Okay. Jag behöver börja träna. Jag hör dig, Jon. Jag hör dig. Nej, men tack snälla för att jag fick komma hit.
Superkul att ha det här.
Jag är av er, och jag tycker att ni gör en otrolig insats för att höja liksom, motståndskraften och kunnandet, och det ni gör är viktigt och riktigt på riktigt. Tusen tack för att ni gör de sakerna ni gör, och du som har lyssnat som inte har börjat ta hand om din egen beredskap än, för all del, liksom, använd rekyl, använd andra ställen, kolla MSB om du vill ha en första enkel lista, nörda ner dig, nörda lagom. och skäms inte för att vara en person som ser om det för dig och för det dina. Jag älskar att det faktiskt börjar försvinna lite det här att det är lite töntigt att preppa. Jag tycker inte att det är coolt att preppa, men jag tycker inte heller att det är töntigt.
Liksom.
Det är bara, jag tycker att det är...
Och det behöver liksom aldrig bli någon så här prylsport utav det heller. Nej. Utan det går att komma undan med också ganska liten budget faktiskt. Har man ett brett nätverk, då kan man låta andra lösa vissa grejer åt en.
Verkligen.
Och det går att göra saker tillsammans.
Ja, jag tror till och med att det är bättre att utgå från att man ska göra saker tillsammans. Ja. Särskilt om det blir en kris. Och folk brukar skoja med mig på jobbet. Så, men ni som ändå har, du vet, lite käk och lite vatten och så. Mm. Då kommer vi till er. Jag bara, jättegärna. Mm. Gör det.
Ja.
För att ju fler vi är tillsammans, ja, men, om det blir en kris, desto bättre.
Ja, men verkligen.
Då kommer det vara lättare för någon att hålla koll på barnen medan jag är ute och rena vatten eller vad det nu må vara för någonting. Eller så här. Så,
ja, men lätt att någon annan så här, kan komma och ta del av någonting.
Ja.
De kanske inte haft möjligheterna, vad vet jag. Jag vet inte. Men,
Sen vem vet, det kanske är bra att få in en massör i gänget.
Ja, exakt.
Bara ha en sån lista. Ja, nej, men tack snälla Jon för att jag fick komma hit och gästa. Det var jättemysigt.
Ja, men grymt kul. Tack så bra.
Tack kära.
Ja, och innan vi tar och helt rundar av för idag så vill jag bara ge en liten heads up på vad som händer i Rekyl just nu. Vi har ju fått in vår yxa som heter Ulv, och den har gått som smör, så att vi har en liten batch kvar, men den finns i alla fall i butiken både i en svart och i en olive färg. Och sen har vi packat en, inte vi, men vi har varit med och stött upp de här Individual First Aid Kits, alltså sjukvårdskit, till Ukraina tillsammans med QM4 Ukraine-gänget. Vilket har varit fantastiskt. Så snart kommer vi visa upp, vad kan det vara, en 980 sjukvårdskit som ska ner till Ukraina. Så ett stort tack till alla som har gjort det här möjligt under några hektiska dagar under julen här. Helt fantastiskt bra jobbat. Och som vi var inne på också i avsnittet så kommer det fler first responder tillfällen. Både i Stockholm och i Skåne och i andra delar av Sverige. Alla tider är inte uppe ännu, men allting så går ni in på firstresponder.se eller så skriver ni också upp er på nyhetsbrevet där, eller man kan bara anmäla sig så får man förstahandsinformation och då släpper vi platserna till dem dit först då helt enkelt. Årets veterandag, det är tema Balkan. Men det här kommer vi få tillfälle att återkomma till, för det är dels är det Balkanveteranerna som ska få en chatong på veterandagen 29 maj. Och det kommer också komma någon form av dokumentär om Balkan som vi snart kommer försöka länka till, allting i det här avsnittet eller framtida, vi får se. Och sen är det superkul att vi faktiskt tar mer mark i Ukraina och utökar vår produktion där. Så utöver att skjortorna tillverkas så kommer nu även uppdragssäcken, våra nya fältkläder, fältjacka, fältbyxa. Och vi har och bägen också, vi har mer grejer på gång från Ukraina, så vi försöker förse Ukraina med ännu mer orders helt enkelt för att gynna ekonomin inhemskt. Tack ska du ha för att du har lyssnat. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på Rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!